Kungsängen, pratar med Björn.
Ja, hej Björn, jag heter Axel och jag undrar om det finns uppgifter på hur många i Stockholm som är folkbokförda under namnet Åke.
Jag ska se. Ja, det är säkert ett par tusen personer och då kan vi inte vi se det härifrån.
Ja.
Ni heter Åke.
Tack. Oh, fan.
Hej!
Jag gör lite efterforskningar om en butik som låg här i Gamla stan på 70-talet som heter Caravan of Art. Är det något du känner till?
Svar nej!
Det var en man där som heter Åke som jag letar efter, men då antar jag att du inte känner till honom heller då.
Nej!
Nej.
Hä?
Ah. Det här är jag, när jag höll på att tappa det. Jag hade letat efter Åke i flera veckor.
Åke.
Men hur ska jag börja så ni hänger med? Okej, så här. Det här är en sann historia som involverar en hemlig agent och smugglare som söker sig från Gamla stan till Kabul och Paris. Ja, den här podden handlar om jag ändå fick ett uppdrag att hitta en man i Gamla stan. Jag skulle hitta Åke.
Orientaliska antikviteter.
Han kände sig jagad och rädd. De hade lurat någon alltså.
Och det slutade med en väska full av pengar.
Man undrade vad de hade för sig.
Då skulle de betala 100 000 då, eller vad fan? Ja, 100 000.
Ja, han blev hotad med Kalashnikov och skulle någon sorts sån här skenavrättning.
I don't want to reveal too much about the story itself, but it was such an interesting incident.
Det är något som hände på 70-talet eller någonting.
Du lyssnar på Karavan, mannen utan spår. Del 1, spionjägaren. Jag heter Axel Winqvist. Nu börjar det.
Hallå, det ska vi säga här. Ja, men
Jag heter Axel Winqvist. Jag är radiojournalist.
Vad lurar du på mig?
Nej, jag bara testar olika. Hej, jag heter Axel Winqvist. Och jag pluggar till radiojournalist.
Har du någonsin drömt om att få vara med om ett riktigt äventyr? Ja, det har jag gjort. Och det här är berättelsen om hur jag en dag fick uppleva en sak som faktiskt kan liknas vid just ett äventyr. När den här berättelsen började så pluggade jag till radioproducent och jag hade precis avslutat ett sommarvikariat på Sveriges Radio. Jag hade också köpt min första egna bandare och varit ivrig på att spela in typ allt.
Hör ni masarna?
Drömmen var att bli en grävande reporter med stort R. Den drömmen kändes ganska nära eftersom jag hade fått in en fot på Sveriges Radio.
Hej, ursäkta. Skulle jag kunna ställa en fråga till dig?
Nej.
Jag drömde om att hitta en story som ingen annan hade berättat.
Hallå.
Som avslöja en politisk skandal eller en spionhistoria.
Idag föll domen i målet mot den före detta Säpo-mannen.
Han erkände så gott som omedelbart att han lämnat ut hemliga uppgifter från säkerhetspolisen Säpo.
Jag drömde väl om att bli någon sorts Jan Guillou, lika självsäkert bredbent.
Ordets makt är viktigare än knytnäven.
Tyvärr var mina uppdrag som vikarie på Sveriges Radio inte alls i samma klass som de där stora skopen som jag drömde om.
Vår reporter Axel Winqvist gav sig ut på stan för att höra om folk har hunnit lösa in sina sedlar.
Vet du om att de gamla sedlarna slutar gälla den 1 juli?
Nu vet jag det.
Pratar killar på gymmet någonsin om sina rumpor?
Generellt så har killar väldigt små rumpor och små ben också.
Ja, det här är alltså jag då från mitt första sommarvik på Sveriges Radio. För sanningen är att jag var en ganska nervös reporter som gjorde hopplöst tråkiga inslag. Men jag var i alla fall där. Ja, den här serien handlar ju om min jakt på en man vid namn Åke. En spionjägare. Och nu ska vi komma till hur den berättelsen började. På radion fanns det ett program som mer än andra motsvarade mina fantasier om journalistik.
Ryssland ska alltså ha stött miljöorganisationer för att stoppa gasborrningar i Europa. Välkomna till Konflikt.
Under mitt vik på radion hade jag träffat Ivar Ekman. Ivar var programledare för det tunga utrikesprogrammet Konflikt i P1. Så döm om min förvåning när Ivar en kväll ringde till mig efter arbetstid. Jo,
alltså jag blev kontaktad av en redaktör som jag känner på New Yorker som har fått i uppdrag att rota i någonting som har med Sverige att göra. Det är något som hände på 70-talet eller någonting. Det är liksom en research-grej där han frågade om jag känner någon som kan tänka sig att ta på det här. Och då tänkte jag på dig.
Jävlar.
Iva frågade om jag kunde tänka mig att hjälpa en bekant till honom. En amerikansk journalist i Washington DC. Varför Iva hade ringt till just mig visste jag inte. Jag var ju knappast den bästa reporten. Men han kanske hade sett att jag var ganska ivrig.
Alltså jag vet inte så mycket om honom. Han har skrivit ett par grejer åt New Yorker. Han har skrivit åt National Geographic tror jag eller någonting.
Och det var så hela berättelsen med Åke fick sin början. Men det visste jag inte där och då.
Men det är nog enklast om du snackar direkt med honom.
Eftersom Ivar personifierade tung utrikesjournalistik kändes det bara som att något stort var på gång.
Coolt.
Efter att jag och Ivar lagt på så googlade jag journalistens namn. Judith Batacharchi.
Judith.
Förlåt, jag har fortfarande lite problem med att uttala det. Okej, Judith Batacharchi. Den första videon som kom upp när jag sökte på hans namn var ett panelsamtal.
Let's talk a little bit about Brian Regan himself. So Brian Regan is the spy who couldn't spell.
He was going to steal American secrets and he was going to try to market them to hostile governments.
Judith satt på scen. Han var en skallig, lite rund, medelålders man i kostym. Han satt bakåtlutad i sin stol och pratade med stor pondus. Han såg ut som en riktigt tung, grävande journalist ska se ut, tänkte jag. Samtalet i videon handlade om en jakt på en spion.
The counterintelligence people within the CIA said, "Oh, this can't be our guy, you know, because of all the bad spelling."
Det var en spion som försökt utpressa FBI genom att hota om att avslöja viktiga statsangelägenheter.
To hostile governments.
Judith hade skrivit en bok om det här med titeln The Spy Who Couldn't Spell.
Okej, det här låter ganska spännande. I den här snabba spionthrillern avslöjar Judith Buttercharge hur FBI nystade upp ett fall mot en man som nästan kollapsade USAs militära säkerhet.
Min hjärna gick nu på högvarv. Det var alltså den här mannen som nu behövde min hjälp. En spionjägare. Judith måste vara något stort på spåren, tänkte jag. Varför vill en amerikansk journalist som arbetat med att ta reda på saker om FBI annars vill jag ha något med Sverige att göra? Jag kunde komma på en mängd spännande teorier.
Det är Dagens Nyheter som har publicerat uppgifterna om att en av Sveriges mest framträdande diplomater länge misstänktes för att vara spion åt Sovjet av den svenska säkerhetspolisen.
Handlade det kanske om Sveriges kopplingar till Sovjet under kalla kriget? Det hade ju faktiskt funnits flera svenskar som arbetat som spioner för ryssen när det begav sig.
I flygstaben som misstänks för grovt spioneri nekar. Han bara gick ett ärende åt en annan på posten.
Tankarna rusade och allt landade i att det här skulle bli det stora skopet. Några dagar senare fick jag ett samtal från
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Washington.
Hey, Axel.
Hi, this is Judith Batacharchi. I don't know if Ivar told you about me.
Där var han alltså. Yudhijit Bhattacharjee, spionjägaren, hade alltså ringt till mig.
How are you?
I'm doing well, and thanks for taking my call.
Yudhijit presenterade sig själv med sitt långa CV.
I'm a writer and a reporter. I'm based here in Washington. I write for the New York Times Magazine.
Och så räknade han upp alla tidningar som han skrivit för innan han kom fram till sitt ärende.
Actually, I'm working on a story for the New Yorker for which I needed some help from a journalist in Stockholm.
Okay.
Jag kunde knappt tro mina ögon. Yudhijit ville alltså ha min hjälp. Det kändes som att jag hade vunnit på lotto. Drömmen om ett stort gräv hade aldrig känts närmare. Men samtidigt var Yudhijit, som varje seriös journalist, väldigt hemlighetsfull.
I don't want to reveal too much about the story itself, you know, until we can start collaborating.
Allt han ville säga var att han letade efter en person.
I'm looking for a guy or somebody who knew this guy, and this is a guy whose name is Oki. I don't know.
Do you mean Oke?
Oke. Is that how you'd pronounce it?
Yeah.
And I don't have his last name, unfortunately, but I know that Oke used to work in an antique shop in Stockholm in the early 1970s.
Yudhijit visste knappt någonting om Åke, om han funnits på riktigt, vad han hette i efternamn och om han var i livet idag. Han hade bara hört att Åke arbetade till den där mystiska affären Caravan of Art i början av 70-talet. Det var alltså mer än 40 år sedan.
This was a unique antique shop that used to sell oriental carpets and antique items procured from Afghanistan, and I have the address here, Storkrikobrinken number 5.
Ja, Caravan of Art var en butik som importerade mattor och antika föremål från Afghanistan. Okay. Efter några snabba googlingar så förstod jag att Yudhijit menade att Caravan hade funnits på adressen Storkrikobrinken 5 i Gamla stan. Men varför var då den här butiken och Åke så intressant? Yudhijit berättade att han hört en berättelse om Åke. En häpnadsväckande historia som han ville få bekräftad.
The incident that I'm trying to confirm is something that Woke was involved in.
Yudhijit ville inte säga mer än så. Och sen lät han mig veta att det fanns en risk att Åke var död. Så uppgiften var alltså att hitta honom, eller någon som kunde bekräfta den här spännande incidenten som han varit med om.
But it was such an interesting incident that even if Woke has died, it is quite possible that Woke would have shared this incident with his close friends.
Billa på.
Thanks.
Och jag kände en ganska stor förvirring. Vem var Woke och vad hade han gjort? Varför skulle jag hitta honom? Men, okej, jag hade fått mitt uppdrag utan att fråga om betalning. Och trots det så var jag fast besluten om att inte göra amerikanen som jagade spioner besviken. Jag skulle hitta Åke.
Nästa, Gamla stan.
Jag började med att bege mig till Gamla stan för att kolla in adressen Storkyrkobrinken 5.
Då ska vi se, nu är jag i Gamla stan och letar efter Åke. Eller alltså någon som vet någonting om Åke eller vad som händer med Åke. Jag ska gå och ta mig en titt här på Caravan of Art. Eller det som var Caravan of Art.
Att vara i Gamla stan är lite som att resa med en tidsmaskin tillbaka till medeltiden. Med trånga gränder och kullerstensgator. Ja, om det inte vore för alla tusentals turister.
Ja, massa mörk och skit.
Här finns flera olika vikingbarer med mjöd, men också Burger King och Ben & Jerry's. Och så ligger ju slottet här. Det är både langos och riddarrustningar.
Nu står jag utanför huset då som Caravan of Art ska ha legat i. Där Åke då ska ha jobbat.
Adressen var Storkyrkobrinken 5. Enligt Yudhijit hade det alltså varit en butik som sålt orientaliska mattor och antikviteter. Det var ett orange fyravåningshus som låg i en backe precis runt hörnet från Storkyrkan och slottet. Men nu, idag, så låg det ett hotell på adressen som hette Lady Hamilton.
Det är vita spetsgardiner. Och framför de här vita spetsgardinerna så hänger det porträtt på kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
Jag gick in, men glömde helt bort att fråga varför kungligheterna användes som reklam i fönstret. Jag bara antog att det hade något att göra med närheten till slottet. Att turisterna i Gamla stan då dras i allt som har med kungahuset att göra. Som trötta eldflugor som surrar mot en lampa typ.
Ursprungliga delen av källarlokalerna så här, de är ju säkert från 1400-1500-talet. 1500-talet i alla fall.
Mats Bengtsson hade ägt och drivit hotellet Lady Hamilton i många år.
Okay.
Han visade mig runt i lokalerna och jag kikade in i lobbyn bakom spetsgardinerna. Som om Åke hade kunnat gömma sig där bakom. Mm. Receptionsdisken var av trä och det hängde tavlor och modellbåtar överallt. Huset lär ha stått här sedan 1400-talet, men det är svårt att veta exakt när det kommer till kåkarna i Gamla stan. Mina förhoppningar om att Mats Bengtsson kanske kunde berätta något om Caravan och Åkes steg när han berättade att det var hans föräldrar som hade tagit över fastigheten och renoverat den så att det blev ett hotell. Ja, han hade alltså varit här sedan han var liten.
Jag kommer ihåg faktiskt när jag var väldigt liten, när jag var här innan det blev hotell. Det var väldigt nedgången, kommer jag ihåg. Väldigt risigt hela huset. Och så kommer jag ihåg också från invigningen då när jag var journalister här. Och jag var liten, jag kanske var, jag vet inte, vad var jag då? 1980, då var jag alltså 13 år.
Jag blundade och föreställde mig hur lokalen såg ut då, innan renoveringen. Ett svagt upplyst rum fullt av mattor och blänkande smycken, läderväskor kanske. Vilka var killarna som drev butiken Caravan of Art? Och vad gjorde Åke här om dagarna? Satt han bakom kassan och läste en bok, rökte han cigaretter och spelade musik? Och var det också här han höll på med något annat skumt? Tyvärr hade Mats ingen aning om vad som hade för sig gått i lokalen innan hans föräldrar tog över. Nej, han hade ingen aning om vad Caravan hade varit för ett ställe.
Nej, ingen minne av det alls. Det har jag inte hört mina föräldrar prata om heller. Så jag vet inte om det kan ha varit någon hyresgäst däremellan möjligtvis.
Innan intervjun hade Mats frågat sin mamma. Men hon mindes inte heller någon Åke.
Tyvärr, ingen Åke.
Mats fortsatte att visa mig runt. Och efter en stund kände jag att det inte fanns så mycket mer att hämta här på hotellet.
Ja, men tusen tack. Nu är jag jätte...
Nu är jag också med ett nyfiken på
Åke. Jag sa hej då och klev ut på Storkyrkobrinken igen.
Okej, nu står jag ute på Storkyrkobrinken igen. På andra sidan, rakt över gatan, så ligger det ett väldigt, väldigt smalt hus. Där det också ligger en antikaffär.
Huset på andra sidan gatan var vackert. En lönn klättrade över fasaden och jag kunde föreställa mig hur det såg ut när det inte var vinter. Det måste vara alldeles grönt då, som om huset och löven smälte ihop till en träkoja. I bottenvåningen låg en butik och skyltfönstret var fullt av kopparkittlar och andra antika föremål.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Well. I dörren stod en dam med silvrigt hår och blå glasögon som hette Eva.
Vi är på Storkyrkobrinken 6 i Möbelhansson. Det är en antikaffär, mycket koppar i ena fönstret och glas och porslin i det andra.
Jag tänkte att kanske så kände Eva till något om Åke eller Caravan. Och det gjorde hon faktiskt.
Var de där och jag behövde komma in någonstans så gick jag in till dem.
Eva kom till Gamla stan i början av 70-talet. Hon arbetade som bibliotekarie och hyrde in sig i huset som idag inhyser hennes butik. Den fanns redan då och drevs av familjen Hansson. Eva förälskade sig i familjens son, men hon drog inte riktigt jämnt med sin svärmor. På grund av den här svärmorn så vågade hon inte gå in i butiken som hennes kärlek arbetade i. Så när han jobbade väntade hon helt enkelt utanför. Eller så gick hon över till butiken mitt emot gatan, till Caravan of Art.
Det var de här killarna.
Ja, det måste vara det, eftersom det är den enda som har hållit på med mattor och smycken. Ja, det var orientmattor som de hade importerat ifrån Afghanistan. Och de var där själva och letade upp mattorna. Och jag var där väldigt mycket, för att jag fick inte gå in till maken i butiken, för att hans mamma och jag drog inte riktigt jämnt. Så att jag blev kvar hos grabbarna.
Minns du vad de här killarna hette?
Nej, jag är inte. Och jag skulle inte känna igen dem heller, som jag inte känner igen folk. Men jag minns att det var väldigt trevligt och man satt och fika och pratade och man höll sig i bakkanten när det kom kunder.
Vad kunde ni prata om? Vad var de intresserade av?
Det var väl inga djupare samtal om livet och sådär, utan kanske man tittade på mattorna och fick lära sig lite grann vad man skulle titta på och hur.
Hur såg de ut? Minns du det?
Nej. Jag brukar inte tänka på sånt. Jag brukar säga att även om kungen kommer in så känner jag inte igen honom. Alla är i gott sällskap.
För jag letar ju efter en av de här personerna. Minns du hur många de var?
Jag tror att det var två. Åtminstone var det nog bara två i butiken när det var folk.
Ja. Och du minns ingen som hette Åke?
Nej, jag har inga namn i... Ja, eftersom jag inte behövde namn, jag ringde aldrig till dem eller på annat sätt.
Nej, inte heller Eva mindes någon Åke. Eller vad de andra killarna från Caravan hette. Men Eva hade ju faktiskt träffat dem. Och där och då kändes det som ett framsteg. Eva bekräftade att Åke och hans vänner hade funnits på riktigt. Det skulle gå att hitta dem. Jag såg framför mig ett gäng hippies med långt hår och stora rockar. Lite som karaktärer från Woodstock med utsvängda jeans, framsiga västar och skägg. Kanske var de sådär smala som killar var förr i tiden innan det blev inne och gå på gym. Plötsligt blev killarna på riktigt för mig. De hade levt och funnits här, bara ett stenkast från Evas butik. Där och då kände jag på mig att jag skulle hitta Åke. Men det visade sig att Eva hade mer att berätta.
Det kanske inte blev lika bra utbud på varor i butiken. Och man undrade vad de hade för sig.
Och vad var det man undrade då?
Jag var ju ganska ung fortfarande. Och förstod väl inte överhuvudtaget. Så småningom när jag pratade med maken så sa han väl att det kanske var knark de köpte och sålde.
Karavankillarna kanske hade sålt droger, enligt Eva. Men det verkade som att det låg en hund begraven under butiken. Jag undrade hur Åke hade varit involverad. Min uppdragsgivare Judith Batacharchi var ju intresserad av spioner och hemliga agenter. Så kanske handlade det om vilka de hade sålt till. Eller hade den förmodade droghandeln varit en täckmantel för något annat? Eva kände inte till något mer om det här. Och det där ryktet som hennes man hade sagt var allt hon visste. Hon gjorde en liten paus. Och sen kom nästa stora överraskning. Eva berättade att hon hört någonstans att karavankillarna plötsligt hade försvunnit.
Jag har en känsla av att någon sa något. Men det har jag liksom inte sett. Jag kan inte säga ja, men det var den som sa det då.
Gällde det här även Åke? Jag hoppades att det inte var så. För hur skulle jag i så fall få tag i honom? Eva verkade inte riktigt säker på hur det hade gått till. Nej, ändå hade karavankillarna bara försvunnit. Men hon minns inte hur och när.
Jag kan ju inte säga exakt liksom när de försvann heller.
Jag frågade Eva om hon kände någon annan som kanske visste något om karavan.
Det är nog inte så många som är kvar här i Gamla stan som minns.
Slut med fältarbete för idag.
Evas information om att karavankillarna kanske hade något skumt för sig och att de från en dag till en annan hade försvunnit gav en ny injektion till uppdraget. Ja, nu visste jag något om Caravan som Judith kanske inte kände till. Så jag ringde till Washington för att ge honom en uppdatering.
So, how's it going?
Jag berättade att jag vandrat omkring i Gamla stan på jakt efter personer som visste något om Åke. Och att jag hade träffat Eva som berättat om sina misstankar om att karavankillarna kanske sålde droger. Judith lyssnade uppmärksamt utan att bekräfta om det här hörde till det han letade efter eller inte. Ja, han verkade verkligen hålla hårt på sin story. Sen berättade jag det Eva sagt om att killarna från Caravan en dag hade försvunnit.
Well, you know, but maybe somebody that knew them, you know, I don't know, like maybe just keep asking around.
Judith ville inte ge upp hoppet, och jag ville inte göra honom besviken.
If you want me to, I can go there tomorrow again and just look around and see if I can find anyone else.
Thank you. Thanks for continuing to try. You know, let's just keep trying.
Jag pluggade och jobbade extra på radion, så det var inte helt lätt att hitta tid till Karavan och Åke. Samtidigt var det väldigt mycket mer spännande än att göra alldagliga reportage för radion. Drömmen om att lyckas hitta Åke och vad det kunde leda till hade slukat mig fullständigt. Jag tänkte inte ge upp. Tänk om Jan Guillou hade gett upp när han var på väg att avslöja IB-affären.
Ordets makt är viktigare än knytnäven.
Därför blev det att jag ibland vandrade runt i Gamla stan efter att solen gått ner, när gatorna var mörka. Lyktorna vid slottet vajade lite lätt i vinden. Det var snart jul och den stora granen på Skeppsbron lyste som en fyr över Riddarfjärden. Jag gick in i butiken på Måfå och frågade efter Karavan och Åke. Men jag gick inte in i vilka affärer som helst. Jag hoppade över souvenirbutikernas plotter och riktade in mig på ställena som såg riktigt gamla ut. Caféer som inte sålde nyttiga bowls eller overnight oats. Ja, eller inredningsaffärer som inte såg ut att ha blivit renoverade sedan Stockholms blodbad. Det var i gränden med det vackra namnet Själagårdsgatan som jag hittade Eddies loppis.
Du ska se, då är jag tillbaka till Gamla stan och jag får tips om en loppis som drivs av en man som har bott här i Gamla stan i typ hur länge som helst, alltså hela sitt liv. Så han om någon borde ju känna till Åker. Jag tänker att om han också har drivit den här butiken så länge så måste han ju kanske ha gått förbi Caravan.
Eddie, eller Edvard Gran, verkade vara något av en lokal profil i Gamla stan. I hans butik fanns det så mycket prylar att det var svårt att se in genom skyltfönstren. Det fanns öppna byrålådor med silverbestick, hyllor med kopparkittlar, vaser i olika färger vars färgglada ljus reflekterades mot väggarna. Eddie själv satt på en pall längst in i butiken. Han hade en kaptensmässa på sig och skägg.
Vad heter du?
Edvard.
Eddie berättade att han varit verksam i Gamla stan under mer eller mindre hela sitt liv.
1959 hyrde jag komma in i det här huset.
Loppisen hade han drivit sedan 80-talet och jag tänkte att han måste känna till Åke eller killarna som drev Caravan.
Ja, det var väl lite hippiebetonat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag ihåg att det hade funnits en butik som hette Caravan of Art. Men det var ju som sagt mer än 40 år sedan. Så han minns inte något om Åke eller vad de andra killarna hade tagit vägen.
Jag kommer inte ihåg så mycket så här helt plötsligt.
Eddie berättade att innan han öppnade sin loppis så drev han en nattklubb här i källaren som hette Kamelen.
Ja, klubb Kamelen, det var
Det var väl ett ställe där folk träffades i en lokal som var orientaliskt inredd lite grann.
Jag tänkte att det kan väl inte vara ett sammanträffande att det funnits en affär som sålt orientaliska mattor och en klubb med namnet Kamelen så nära varandra. Men det visade sig att det faktiskt var en slump.
Jag var inte med där själv, men jag kände till det lite grann på avstånd.
Vi letade efter då en man som jobbar i den här affären som hette eller heter Åke. Är det någon liksom klocka som ringer när jag säger det?
Ska han jobba i den här affären? Ja, det vet jag inte.
Får du upp någon bild i huvudet?
Nej, jag vet inte.
Först föreställde jag mig Eddies nattklubb som en mystisk svart klubb för kortspel och roulette. Ett tillhåll för skumma typer och spioner. Men den bilden slog Eddie ner direkt. För på Eddies nattklubb så serverades ingen alkohol.
Ja, jag är emot alkohol.
Han visade mig ett reklamblad för klubben.
Klubb Kamelen, programblad. Klockan 19.15, magi och ädelstenar. Klockan 19.30, människans aura. Klockan 20.15, flygande tefat och deras elektriska drivmedel. Klockan 21, musik på grammofon, ta med egna skivor. Klockan 23, turkisk magdans. Jävlar.
Det hela verkade väldigt flummigt. Jag gjorde mig redo att gå. Men Eddie var pratsam. Och så plötsligt var det som att en blixt slog ner från himlen. Eddie hade ritat reklambladet till Klubb Kamelen själv. Alltså den lilla affischen som jag nu höll i min hand. Och förr i tiden hade han gjort den här typen av teckningsuppdrag. Och nu mindes han att han hade hjälpt killarna från Caravan att göra en liknande reklamaffisch till deras butik.
Jag kan inte ta fram det direkt, va? Men jag har originalet.
Eddie lovade att leta fram den där affischen från någonstans i sina gömmor och vi skildes åt. Jag var ganska uppspelt när jag lämnade butiken och fortsatte min promenad genom Gamla stan. Tänk om Eddies affisch kunde leda oss vidare. Jag bara hittade den i röran som fanns i butiken. Gatlyktorna på Skeppsbron blinkade i vattnet och på andra sidan syntes ett nedsläckt Gröna Lund. Jag tänkte på Åke och killarna som drev Caravan. Vilka hade de varit egentligen? Och varför hade de blivit så intressanta för en amerikansk journalist mer än 40 år senare? När jag kom hem så gjorde jag research om Gamla stans historia.
Det finns någonting ännu mörkare längre ner. Under Stockholms gator som upptäcktes inte alls för så länge sedan.
På den här platsen där vi står nu, i en tunnel under Slussen.
Jag fick reda på att det fanns flera underjordiska tunnlar i Stockholm City. Alltså inte tunnelbanan utan på riktigt trånga grottutrymmen med rullande stenar som slingrade sig fram nere i mörkret. Det fanns till och med en tunnel som utgick från riksdagen. Och så en hemlig gång från Kungliga slottet som kung Karl XI lät bygga på 1600-talet. Tunneln gick under slottskajen och fram till Strömmen. Men rykten sa att det fanns fler tunnlar under Gamla stan. Att det myllrade av dem. Att det fanns gångar som inte allmänheten kände till. Hemliga avspärrade korridorer som används av försvaret. Underjordiska vägar, breda nog för en jeep. Jag föreställde mig att jag jagade Åke genom en sån korridor. I min fantasi hade han en beige rock på sig. Håret var långt och silvervitt. Han hade blivit gammal och grå, men rörde sig ändå med lätthet. Och jag hann inte ikapp honom. I den här dagdrömmen hann han hela tiden slinka undan. Jag föreställde mig att lamporna i den underjordiska gången blinkade. Och varje gång ljuset kom tillbaka så var han lite längre framför mig. Han vände sig om och log. Jag kunde nästan urskilja hans ansikte. Ja, det var konstigt vad jakten på Åke gjorde med mig. Jag hade ganska snabbt blivit besatt av letandet. Jag upprättade en lista över personerna jag hade träffat hittills under min jakt på Caravan. Jag skrev ner deras namn och kopplingar till Åke och vad de hade sagt om honom. Alla spår som kändes kalla fick röd färg och alla spår som kunde leda vidare till Åke fick blå färg. Än så länge var det bara Eddies namn som lyste blått. Alla andra spår var röda och kalla.
Då ska vi se, då är jag i Gamla stan igen. letar efter Åke igen, tredje gången den här veckan.
Några dagar senare gick jag tillbaka till Gamla stan och Eddies loppis på Själagodsgatan. Han satt på exakt samma ställe som sist, bakom kassan. Kaptensmössan var också på. Och från en hög med papper plockade han fram den. Postern från Caravan of Art. Han hade alltså hittat den. Jag kände mig nästan febrig av upphetsning när han räckte över den till mina händer.
Orientaliska antikviteter.
Det var en mycket vacker bild, ritad med bläck och tusch. I mitten hade Eddie tecknat ett vackert smycke med rubinliknande stenar och speglar. Smyckets kedja ramade in texten där det stod:
mattor, vävnader, kläden, smycke med mera.
Bakom smycket fanns ett orientaliskt mönster. Alltså tänk jag någon sorts spaljé med stjärnor som man ser i Tusen och en natt.
Men jag var själv mycket nöjd med den här för att jag tyckte jag fick till den bra. Ja, i alla fall inte missnöjd.
Fan, det här är skitcoolt.
Längst upp på affischen fanns ännu mer text, fast lite mindre. Och där stod det:
en ny orientalisk affär har öppnat i Gamla stan av två unga män, Lars och Ulf. De bor halva året i Kabul i Afghanistan och halva året här i Stockholm. I Asien åker de runt med en Land Rover och handlar varor i norra Pakistan, bland annat Kashmir och i östra Iran. Nytt stort parti varor är på väg till affären.
Plötsligt hade vi två namn. Lars eller Ulf, som stod på affischen, kunde leda oss vidare till Åke. Det var jag helt säker på. Vi hade kommit ett steg närmare att hitta honom. Jakten var inte över. Men varför var Judith så intresserad av den här storyn? Ja, vad var det egentligen som Åke hade gjort för mer än 40 år sedan? Det skulle jag snart ta reda på. I nästa avsnitt av Karavan, mannen utan spår.
Han kände sig jagad och rädd.
Han bör då ha avlidit utomlands i Kabul.
Nej, men jag tror det var mycket knark.
Det personnumret finns inte. Det finns inte folkbokföring.
En amerikansk journalist som skriver om spioner letar efter en mystisk svensk man i Gamla stan. Vad hade Åke gjort för att förtjäna hans uppmärksamhet? Och vad var det egentligen som hade hänt på Caravan i början av 70-talet? Du har lyssnat på första delen av Karavan, mannen utan spår. En serie från produktionsbolaget Studio Olga, producerat för Podmi. Det jag berättat för er är helt sant, även om visst material har rekonstruerats efteråt. Jag som har gjort det här programmet heter Axel Winqvist. I redaktionen finns också Vendela Lundberg och Samanda Ekman. Ljudmix av Moa Hamner. Programmets exekutiva producenter heter Lovisa Falk och Johanna Wiberg. Vill du höra den spännande fortsättningen av Karavan, mannen utan spår? Signa upp dig hos Podmi på podmi.com. Där fortsätter jakten på Åke. Och de första 14 dagarna är gratis.